Jungfru Maria har på ett unikt sätt bidragit till att förverkliga Guds löften genom fullständig lydnad mot Guds vilja, genom att i sin tro och i sitt kött ta emot Jesus, Guds son. Det sa Benediktus den 16 på den sista allmänna audiensen före jul den 19 december. Påven ägnade den dagens katekes åt att reflektera över Marias tro utifrån bebådelsens stora mysterium.
Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Sono queste le parole riportate dall'Evangelista Luca.
Var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig. Enligt evangelisten Lukas talar ärkeängeln Gabriel till Maria med dessa ord. Ordet var hälsad på grekiska chaire, egentligen gläd dig. Det var en vanlig hälsning i den grekisktalande världen, men får en mycket djupare innebörd mot bakgrund av den bibliska traditionen. Samma ord förekommer 4 gånger i den grekiska versionen av Gamla testamentet och är alltid en hälsning av glädje över Messias ankomst. Ängelns hälsning till Maria är alltså en inbjudan till glädje, till djup glädje. Men varför inbjuds Maria att glädja sig på detta sätt? Svaret finns i hälsningens andra del, Herren är med dig. Också här måste vi vända oss till Gamla testamentet för att förstå vad detta betyder. I profeten Sefanjas bok finner vi detta uttryck, jubla dotter Sion, Herren Israels konung bor hos dig, Herren din Gud bor hos dig, hjälten och räddaren. I dessa ord finns ett dubbelt löfte till Israel, till Sions dotter. Gud ska komma som räddare och ska ta sin boning mitt bland sitt folk i Sions dotters sköte. I dialogen mellan ängeln och Maria förverkligas just detta löfte. Maria identifieras med folket som är Guds brud. Hon är verkligen Sions dotter. I henne uppfylls väntan på Guds slutgiltiga ankomst. I henne tar den levande guden sin boning. I ängelns hälsning kallas Maria full av nåd. På grekiska har ordet nåd, charis, samma rot som ordet glädje. Också detta uttryck bidrar alltså till att förklara källan till Marias glädje. Glädjen kommer av nåden, av gemenskapen med Gud, av att ha ett så levande band till honom att hon är den heliga andens boning, helt formad av Guds gärning. Maria är den skapade varelsen som på ett unikt sätt har öppnat porten för sin skapare och lagt sig själv i hans händer utan begränsningar. Hon lever i sitt inre av och i relationen till Herren. Hon lyssnar uppmärksamt för att urskilja Guds tecken i sitt folks vandring. Hon är infogad i en historia av tro och hopp på Guds löften som utgör vävnaden i hennes tillvaro. Och hon underkastar sig fritt det ord hon mottar, Guds vilja, i trons lydnad. Evangelisten Lukas berättar Marias historia som en parallell till Abrahams. Som den store patriarken, alla troendes far, som svarade på Guds kall att lämna det land där han levde, sin trygghet, för att inleda en vandring mot ett okänt land som han besatt bara i Guds löfte. Så anförtror sig Maria med fullt förtroende åt det ord som förkunnas henne av Guds budbärare. Och så blir hon förebild och mor för alla troende.
Che le annuncia il messaggero di Dio e diventa modello e madre di tutti i credenti.
Jag skulle vilja betona också en annan viktig sida. Att öppna själen för Gud och hans gärning i tron omfattar också mörkret. Den som liksom Maria öppnar sig helt för Gud når fram till att acceptera Guds vilja även om den är hemlighetsfull, även om den ofta inte är vad vi vill och tvärtom är ett svärd som genomborrar själen, som den gamle Symeon säger profetiskt till Maria när Jesus bärs fram i templet. Abrahams trosvandring omfattar stunder av glädje över sonen Isaks födelse, men också stunder av mörker, som när han måste gå upp på berget Moria för att utföra en paradoxal gest. Gud ber honom att offra den son han just gett honom. På berget befaller ängeln honom: lyft inte din hand mot pojken och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig, din enda son. Abrahams fulla förtroende för Gud som är trogen sina löften sviktar inte ens när hans ord är hemlighetsfullt och svårt, nästan omöjligt att ta emot. Så är det för Maria. Hennes tro får uppleva bebådelsens glädje, men den går också genom mörkret i sonens korsfästelse för att kunna nå fram till uppståndelsens ljus. Vid bebådelsen blir hon rädd när hon hör ängelns ord. Det är rädslan som människan upplever när hon berörs av Guds närhet. Men det är inte inställningen hos en människa som är rädd för vad Gud kan begära. Maria reflekterar och undrar över innebörden i denna hälsning. Det grekiska ord som används i evangeliet för att beskriva denna reflektion, dialogizeto, går tillbaka på roten till ordet dialog. Det betyder att Maria träder in i en innerlig dialog med Guds ord som förkunnats för henne. Hon betraktar det inte ytligt utan stannar upp inför det, låter det genomtränga hennes tanke och hennes hjärta för att förstå vad Herren vill av henne, innebörden i denna hälsning. Ett annat tecken på Marias inre inställning inför Guds gärningar finner vi i Lukas evangeliet vid Jesu födelse efter hedarnas tillbedjan. Evangeliet säger att Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Det grekiska ordet är symballon. Vi skulle kunna säga att hon höll ihop eller la ihop i sitt hjärta allt det som hände henne. Hon placerade varje beståndsdel, varje ord, varje händelse i sitt inre. Och jämförde det, bevarade det och erkände att allt kom från Guds vilja. Maria stannar inte upp vid en ytlig förståelse av vad som händer i hennes liv. Hon förmår se på djupet och låter sig ifrågasättas av händelserna. Hon bearbetar dem, urskiljer dem och förvärvar den förståelse som bara tron kan ge. Det är den djupa ödmjukheten i Marias troslydnad, som tar emot i sitt inre också det hon inte förstår i vad Gud gör. Hon låter Gud öppna sin tanke och sitt hjärta. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse, utropar hennes släkting Elisabet. Det är just för hennes tro som alla släkten ska kalla henne salig.
Del Signore, esclama la parente Elisabetta, e proprio per la sua fede che tutte le generazioni la chiameranno beata.